En podcast från Aftonbladet.
Hello Tone!
Hello!
Här är vi igen!
Det stämmer.
Det är Café Bambino!
Time!
Är du peppad?
Ja, jo, absolut. Är du peppad?
Jag är övertänd.
Jag märker att du är jättepeppad.
Jag är jättepeppad.
Varför det då?
Jag tycker det ska bli intressant. Jag undrar vad du har att säga om det här ämnet. Men vi lovade ju förra veckan, kommer du ihåg, att vi ska prata om fascismens kvinnor.
Det var så, vi har ju planerat att göra det och idag ska vi göra det.
Du lovade.
Okej, jag lovade.
Ja. Jo, Tone, jag har ju sett en trend, lyssna på mig.
Okej, wow. Mm.
I sociala medier. Coolt, va?
Jättekult.
Det är mycket så, jag vet inte varför det här kommer i mitt flöde, jag tycker också att det är förnedrande för mig att jag får mycket tjejer, kvinnor som är så, hur en kille ska vara.
Ja.
Ja. Ja, och då är det bland annat olika regler så för hur en kille ska vara, han ska vara si, han ska vara så, och en grej är att killen alltid ska betala notan.
Ja, som din kille alltid gör.
Det gör han faktiskt verkligen inte.
Okej, för alltid det när jag är med har jag tänkt på.
Men det är nog för att han vill vara till mot dig.
Okej.
Ja. Men jag, nej, vi brukar ju inte dela notan.
Nej.
Vi brukar ta varannan.
Ja.
Och det är ju trevligare. Ja. Men en grej då, som sagt, är med de här tjejkvinnorna att de vill ha en kille som tar notan.
Ja, om det är något tjejer vill ha så är det inte fundamental rights, utan det är en kille som tar notan.
Vad fan, kan du förklara, du som är från en annan generation, vad är det som pågår? Vill tjejer bara bli försörjda?
Ja, men alltså jag ska faktiskt vara ärlig, jag har gjort en resa med det här.
Okej.
För att för några år sedan så tyckte jag att det var så roligt och härligt med den här trenden.
Att bli bjuden?
Nej, men jag vill gärna bli bjuden, men jag bjuder också gärna.
Mm. Ja, precis.
Däremot kan jag säga, om jag ska vara helt ärlig mellan dig och mig, i början av en relation har jag det svårt med att betala.
Okej, ja.
Och jag är inte stolt över det.
Vad är det som är svårt?
Det bara känns osexigt.
Aha. Usch, tråkigt.
Jag är så jämställd.
Nej,
så
men vadå? Sluta.
Nej, men jag bara säger.
Nej,
jag bara
men varför är det osexigt?
Jag sa det quiet loud, quiet part out loud.
Ja, men ja.
Nej, men jag tror det har ju med könsroller att göra.
Ja.
Och innan har jag varit så här, oh my god, de här ofarliga könsrollerna, skit i det typ.
Ja.
Och sen så har det varit de senaste liksom åren, jättestort sociala medier typ. Mycket, så alltid när det är något dating content, och han tog inte notan, han tog inte notan. Du förtjänar mer, the princess treatment, the princess treatment.
Mm. Är det det kallas?
Ja, exakt, det kallas det.
Ja.
Och jag har varit så, fan vad gött för alla tjejer att de ska få the princess treatment.
Mm.
Nu känner jag att det är de här tjejernas fel att fascismen är tillbaka.
Okej, också ditt fel då?
Jag har inte gjort något content om det.
Nej, okej.
Jag har bara känt, jag tycker så här, man får vara problematisk i det tysta.
Mm.
Men man behöver inte sprida sin problematik till miljontals människor.
Nej, det är därför du aldrig postar något när du flyger till exempel.
Exakt, det är mellan mig och dig.
Ja.
Och liksom, eller någon annan.
Vad kul, för jag trodde du skulle säga mellan mig och mitt samvete. Men nej, jag är ditt samvete.
Ja, men för att du är så här, låtsas att du typ hatar flyg, men flyger mer än någon jag känner.
Ja, men det är för att min kille bor i Tyskland.
Ja, dit går det ju inga tåg.
Ja, där klipper vi bort den.
I alla fall. Nej, men nu börjar jag känna att alla de här liksom, den här vågen då av att tjejer skulle förstå sitt eget värde, kunde man ju tolka det som. Istället handlade det om att gå in i en kvinnoroll.
Ja, är det så du tolkar? Liksom, är det en positiv tolkning av?
Ja, jag tror det är en positiv tolkning.
Ja.
Att man är så här, jag förtjänar det. Jag tror jättemycket att det har varit så här, alltså nu pratar jag som de här då.
Mm.
Jag lägger jättemycket pengar och tid på till exempel hur jag ska se ut. Jag kanske fönar håret, jag gör naglarna innan en dejt. Det här är ju framförallt i en amerikansk kontext. Som ju också har dejtingkultur på ett helt annat sätt.
Ja, ja. Mm.
Så då kanske jag har lagt jättemycket tid och pengar inför en dejt. Då är det inte mer än rätt att du bjuder mig när vi ses till exempel.
Mm.
Eller så kan det ju vara så här, ja men du tjänar väl antagligen mer än mig. Vilket jag tycker är ett bättre argument. Mm. Att jag tycker att den som tjänar mest bjuder oftast.
Absolut,
liksom.
Ja, men det är ett bättre argument.
Ja, exakt. Och då tror jag att oftast, särskilt i en amerikansk kontext, så är det män. Man vill gå ut med high value män helt enkelt.
Mm.
Men nu känner jag att det är liksom det här oskyldiga och de här oskyldiga små datingåsikterna som har gjort att fascismen, typ inte fascismen, man ska inte vara så hyperbol, att liksom de här väldigt negativa och antidemokratiska mansrollerna.
Ja.
Men jag säger att jag känner att jag slänger mig lite för ofta med fascismen. Och jag känner att i såna här tider när det verkligen poppar upp real ass fascism överallt, så ska jag, har jag bestämt mig för att försöka bli mer on point och noggrann. Nej, men i de här tiderna där den väldigt aggressiva och negativa, jag tycker en negativ mansroll premieras, så känner jag att det är vi tjejer som har håsat fram den här rollen, för att vi vill bli dicked down av någon som tar notan. Och nu är det så här, okej, okay, nu betalar han notan men du får inte jobba. Okej, okay, tack.
Var det en så bra deal egentligen?
Nej, det var ju det var den sämsta dealen någonsin.
Men vad...
Och jag tror typ jag har tänkt så mycket de senaste åren när det har varit så mycket bara, jävla incels, jävla hitan och ditan, jävla Jordan B. Peterson, bla bla bla. Men det är ju den binära, alltså det är ju verkligen en binär, eller hur man säger. För att mitt emot Jordan B. Peterson så står ju det ju en kvinna. För även om jag tänker att det är så här väldigt homosocialt på ett sätt, så är ju mycket av de här filosofierna kring om hur man ska vara en man, hur viktigt maskulinitet är ju vänd, det hör ju till en heterosexualitet, och är ju vänd mot en föreställd kvinna som ska ta emot den här mannen. Och jag tycker att liksom kulturellt så har kvinnan efterfrågat den här mannen väldigt mycket de senaste åren.
Nej, men jag tänker också på det med, det har ju varit mycket på kultursidan om så soft girl och hemmafru trenden, och då har den också ifrågasatts i för sig, för att den kanske inte har så sin liksom materiella representation riktigt i Sverige, som är ett väldigt ett land där kvinnor i väldigt, väldigt stor utsträckning yrkesarbetar, men liksom kulturellt och i sociala medier och i det liksom det man ser i sina flöden och på kultursidor och sådär, så har ju den tråpen varit väldigt stark liksom. Och det jag funderar på är, för det har ju också funnits så, jag tycker att det har funnits en vänster liksom analys kring det där, som är ungefär så här, ja men kvinnor har ändå blivit liksom slavar i nyliberalismen, och det är omöjligt att få ihop alla de här kraven och förväntningarna som finns liksom ekonomiskt och socialt på kvinnor, att du ska både vara den perfekta mamman och yrkesarbeta 100%, och det går liksom inte ihop, och därför är det naturligt och kanske också positivt att typ kvinnor protesterar mot det, och ur det så kommer att man kunde se liksom hemmafru idealet som en slags civilisationskritik nästan, från också kanske då från ett mer kanske särartsfeministiskt håll, eller i varje fall inte så här rakt av från ett högerhåll. Jag tror för att mitt ideal, och det här har vi pratat om förut vid något tillfälle i alla fall, mitt liksom samhällsideal eller människoideal eller ideal för en gemenskap är ju att man möts liksom, är ju ett, liksom en gemenskap bortom binära kön. Och att och framförallt liksom att man ska behöva kategoriseras som man och kvinna. Och jag tror att det hänger ihop också ihop med, mycket med mig själv och min egen uppväxt, där jag alltid känt mig väldigt obekväm i en så väldigt feminin kvinnoroll. Och jag har uppfattat att det liksom funnits krav på att liksom antingen gå in i en sån roll, och om man inte är i en sån roll, då är man liksom, då innebär det att man, jag vet inte, är så en pojkflicka, eller liksom spelar, är på killarnas lag, eller försöker imponera, alltså vad man än gör, så jag har inte känt mig bekväm i någon av de här rollerna, tror jag egentligen, utan jag har alltid varit så här, kan inte jag bara få vara the fuck i fred? Och så kommer den här väldigt så här hyperfeminina, som det har ju varit de senaste decenniet kanske.
Jag vet inte, jag kan ju verkligen gilla femininiteten också. Jag tror inte femininiteten för mig är inte i sig själv mjuk eller passiv, utan jag tror för mig finns det en femininitet som är väldigt också
gränsöverskridande,
hårdkantig,
normbrytande.
Som ett odjur nästan. Ja, ja. Exakt. Mm. Alltså att man verkligen är, alltså ett störande moment brukar jag verkligen tänka som feminitet på.
Ja.
Men det är ju inte den feminiteten som har varit à la mod de senaste.
Nej, men det förstår jag. Men jag kommer ihåg att vi hade ju något samtal någon gång om hur det var att växa upp liksom.
Ja. Som vi, jag tror bara vi hade när vi var ute och promenerade.
Ja, vi var ute och promenerade. Och jag minns det så väl. För du sa då att du mindes liksom, typ när du kom i puberteten. Och liksom, att du tyckte det var så kul att liksom leka med liksom kläder, roller. Liksom utforska den.
Och typ känna att jag typ klev in typ i en kropp som ju både då blev sexualiserad. Mm. Liksom, och att det var väldigt våldsamt.
Ja.
Men att det också fanns typ så en maktaspekt i det som jag njöt av och kunde leka med utan att kanske fatta exakt att det var typ en sexualitet. Nej. Men typ, ja.
Ja, men precis. Och det har jag tänkt på jättemycket. Jag tror att vi har, jag känner liksom en respekt för den erfarenheten. Men min erfarenhet är en helt annan, nämligen att vara, att jag liksom hela min ungdom, uppväxt var så, jag känner mig jätteobekväm med att vara liksom sexualiserad överhuvudtaget. Både att vara det och att inte vara det som ung liksom tjej eller kvinna. För att båda är ju fel på något vis. Jag var obekväm i båda. Och att jag under väldigt lång tid liksom, inte alls liksom ville vara en del av det. Jag hade mitt så kärleksideal var verkligen liksom platonskt, liksom så här, du vet, meeting of the minds, så här, en djupare förståelse, alltså det liksom min romantik.
Så var också min romantik och jag tror typ, alltså jag njöt inte av att bli sexualiserad.
Nej.
Alltså det ska jag verkligen säga.
Nej.
Men däremot så tror jag att jag tänkte på typ det, om jag tänker tillbaka på det nu så var det som att feminitet var typ en konfliktyta.
Ja.
Och den konfliktytan kunde vara spännande.
Ja,
typ. Och ibland, ofta var den jobbig, bla bla bla. Alltså allt det såklart. Men att det också fanns någon typ dialektik där.
Ja, för mig var den bara så, där vill jag inte vara. Och jag är rädd för den också säkert. Liksom. Men, och sen tänker jag att jag är också ju uppvuxen i en tidigare generation där det var verkligen den, och nu har jag satt på mig den här tröjan med en sån gammal
ikonisk,
den gamla tidskriften Darling. Darling var i alla fall en tidning som gavs ut av Spray, som var ett så internetbolag, väldigt kul.
Jag har ett visitkort från en som jobbade på Spray.
Och det var en väldigt tidig så feministisk tidskrift, men nu när jag läser den så ser jag att den också var, det är kul att tänka på min generation, att vi tyckte vi var så medvetna, men det var så mycket som omedvetet. Det var ändå, den är så helt besatt av, det här kommer du känna igen kanske hos mig, för den är besatt av så här, vad tänker killar egentligen om kvinnor? Hur ska vi kunna
alltså, men det tycker jag är så konstigt. På ett sätt känner jag ibland att du är så mycket bättre feminist än vad jag är.
Ja.
Men du är alltså du på ett helt annat sätt upptagen av män än vad jag är.
Ja, det är. Det är jag faktiskt. Men den här tidningen, eller tidskriften, den är jättebra. Den är verkligen bra, den är väldigt bra på musik och teknik och sådär. Men den har ett anslag som är väldigt så, undrar vad killar, hur ska vi komma överens med killar om sex egentligen? Hur ska vi komma överens med killar om synen på, den är väldigt så killtillvänd.
Ja.
Man vill liksom ha en deal, ett handslag kring hur vi ska leva tillsammans.
Egentligen är det ju, man vill ha ett handslag som är så här, kan ni snälla respektera oss och tycka att vi är coola.
Ja, men så var det. För det gjorde de inte.
Nej, precis. Och egentligen är det typ så, det är bara att de ska gå med. Alltså, det är lite så, det är inte riktigt en deal, utan det är mer som en
pling. Hallå,
snälla.
Ja, men verkligen.
Bedjan.
Ja, men jag tror ändå att min utgångspunkt är hela tiden, jag vill att vi ska kunna leva tillsammans.
Mm.
Och jag vill inte, jag vill att män och kvinnor, jag vill kunna vara liksom god vän med en man.
Mm.
Jag tror inte så mycket på liksom, jag tror att man kan komma bortom de här, det biologiska.
Det är klart.
Jo, men min känsla idag är ju att det är, jag tänker på min dotter och liksom på min son, det känns som att deras kultur är mycket, väldigt könsseparatistisk.
Mm.
Och språket och modet och skönhetsidealen. Alltså, vi har pratat om det här med liksom sminkkultur för barn. Det är liksom en socialisering in i en sån könad, så hårt könad kultur på ett sätt.
Mm.
Och det tycker jag är jättejobbigt.
Mm.
Och det tror jag också leder till fascism.
det finns ju en grupp i samhället jag har fått nog av.
Ah, säg.
Alltså som är typ så, fängsla varje person som tillhör den här gruppen.
Ah, säg.
Mammor.
Okej.
Okay. Ja, fängsla. För jag tycker typ en... Jag tänkte på det här nu när jag har... Jag har snöat in lite på Robert F. Kennedy Jr.
Mm.
Som ju var en tredjeparts kandidat under presidentvalet. Och sen så avsåg han, liksom, han lämnade racet. Och nu är han ju nominerad för att bli... Och när det här kommer ut så kanske han är hälsominister.
Mm.
I Trumps...
administration.
Administration. Mm. Och han är på så många sätt en legend.
Mm.
För att han är galet solbränd. Och han pratar hela tiden som att han har en jättestor slimeklubb i halsen. Och i alla fall, jag,
han är son till Bobby Kennedy.
Ja, men det skiter jag i. Jag tycker, alltså, han kommer från Kennedy-familjen. Men framförallt tycker jag att han är ikonisk för att han håller på med sina djur hela tiden. Alltså det är massa så här. Och han har en jätteikonisk typ TikTok där han är så med en liten ödla och bara gecko. Men han är ju vaccinmotståndare. Ja. Nu har han ju gått tillbaka och sagt att han inte är det. Men för bara ett halvår sedan var han ju till och med emot poliovaccinet.
Ja, dock att hans egna barn är vaccinerade.
Det tycker jag är det roligaste.
Ja.
Men, och de som ju verkligen har byggt hans politisk karriär. Mm. Och gjorde att han var ett sånt stort hot under presidentvalet. Att Trump ville ha, kunde lova honom en plats i sin administration. Mm. Mot att han dropped out. Det är ju mammor.
Ja, det är det.
Det är mammor som håller på.
Kristna mammor.
Inte bara kristna mammor kan jag säga till dig, utan det är också kvinnor som har barn som har tidigare varit långt ut på vänsterkanten.
Mm.
Liberala, det är inte alltså, för det är verkligen massa olika
också.
Så, ja, men inte som bara har identitet. Nej. För det är det jag menar, man vill hela tiden vara så, det är de sjuka, nej, det är helt vanliga kvinnor som är helt besatta av sina jävla barn. Och är typ beredda att offra livet på miljoner av människor för att de är så, mitt barn ska äta musli. Eller alltså, jag orkar inte.
Nej.
Och jag tycker typ, det som jag hatar mest just nu, typ i kulturen, är hur alla håller upp sina reella eller imaginära barn som ett sånt, det är typ viktigare än alla andras liv.
Mm.
Och jag tycker faktiskt inte att ett barns liv är viktigare än någon annans liv, vill jag bara säga för det första.
Mm.
Och för det andra så tycker jag att det är en helt sjuk kultur som är helt besatt av det här och som har ju varit drivande i att liksom lyfta fram den här extremhögern i USA.
Men jag tänkte på
crunchy moms.
Ja, crunchy moms. För vi läste ju, vi har pratat många gånger.
Kan du berätta vad crunchy mom är?
En crunchy mom är ju en mamma som är väldigt som en hök på sina barn och inte, de får inte titta på skärmar, de får inte ha några tillsatser, de ska inte vaccineras, de ska bara äta biodynamiskt odlad mat.
Och granola då, crunchy granola.
Vad sa du? Och ät, och gör egen crunchy granola utan tillsatser och inget socker. De får absolut inte äta godis eller raffinerat socker.
Och de dricker rå mjölk.
Ja, men vi läste och vi har pratat många gånger i Café Bambino om doppelgänger, nu om Naomi Kleins fantastiska bok. Och där beskriver hon ju precis det här, hur, och det... Jag tycker det är intressant, för jag tror att mycket mer än vad vi tror just nu i kulturen går tillbaka till pandemin.
Mm.
Och hon beskriver ju hur den liksom skräcken som många kände då, det var en väldigt läskig tid ju. Man visste inte vad som pågick, i USA stängde alla skolor, alla satt hemma. Man var, det fanns massa olika bud, särskilt i USA där de har ett så mediesystem som inte fungerar. Det spreds massa olika... liksom idéer om vad som låg bakom pandemin. Jag tror också att många, väldigt många i USA, det liksom bröts förtroendet mellan liksom medborgaren och staten eller det offentliga. Därför att man litar inte på, längre på att liksom det offentliga fattade rätt beslut när man antingen stängde eller höll öppet skolor. Det blev ett slags kulturkrig också om vetenskap. Och i den här skepsisen och rädslan...
Krig, though.
Kulturkrig. Va?
Tänk om vår nya, när man är så nära krig.
Ja, okay. Kulturkamp.
Konflikt.
Mm. Ja. Många ord vi inte får använda nu.
Nej, jag menar, det kan vara viktigt.
Ja, okay.
Det kan
vara men viktigt. Det, där sker det något slags brott, tror jag, som kommer ur en rädsla. Och då fanns ju den här typen av röster där. Så hans framgångar tror jag går att knyta 100% till pandemin.
Verkligen, och att han har varit en jättestor symbol för mammor med autistiska barn.
Ja.
Eftersom han då bland annat säger att vaccinering leder till autism, vilket ju har blivit debunked hur många gånger som helst.
Ja.
Men jag fattar typ, jag fattar hela den här grejen.
Ja.
jag är bara trött på argumentet.
Ja, de jag
är,
fattar.
Nej, det är inte mot dig då, men i, liksom, i kulturen så här, de är ju rädda, de är ju rädda. Bara okej, okay, alltså jag bryr mig inte om att de här mammorna är rädda för sina barns skull. Nej. Alltså jag tycker att det är jätte... Någon måste ställa de här mammorna till svars.
Det blir du.
Det blir du. Och jag tycker liksom... Och typ att familjen verkligen... Alltså igen... Alltså, jag kan inte fatta att familjen verkligen är fascismens främsta förkämpe.
Ja, men det är det ju verkligen.
Jag vet, och jag tycker att det är så jävla pinsamt för alla som ingår i en familj. Så därför vill jag att samtliga personer som ingår i familj ska gå ur den.
Ja, men jag tycker själv att jag har skilt mig. Jag har ju dragit verkligen...
Det är jättebra. Men nu är du ju förlovad igen.
Ja, nu är jag förlovad igen, men jag tycker ändå jag lever på...
Upp på den fascistiska hästen igen i kulturkrigets namn.
Ja, okej. Okay.
När det har varit så mycket prat om de här männen, brosfären, manosfären. Oh, Mark Zuckerberg har börjat träna GTA. Oh, han boxas. Jag bryr mig inte.
Nej.
Vem är det som har de här männen på sina axlar?
Mm, det är
någon jävla
kvinnorna.
Crunchy mom som är jätterädd för min barns skull. Ja. Bara, okay, jag bryr mig. Alltså, ditt barn, det är bara en... Det är bara en idiot som inte är vuxen än.
Och massa tjejer som vill bli så hemmafru till någon jävla provider.
Ja, som är så, betala min nota.
Det är inte bara mammor, det är också betala min nota.
Ja, men nu kände jag verkligen något speciellt hat mot mammor.
Men och då tänker jag att det är ändå intressant att försöka förstå de här mekanismerna för att försöka komma åt
men
dem.
Men om du säger en gång till att de är rädda så kommer jag smälla av.
Ja, men jag säger väl inte det då. Men de kanske känner en viss fruktan. Men jag tycker att det finns en båge mellan de här kvinnorna som vi pratar om nu. Om man tittar på det, liksom, den moderna fascismen ändå, eller de här auktoritära rörelserna, kalla vad fan du vill, postfascism eller etnonationalism eller vad det är, så finns det ju liksom en trop eller en arketyp där som är en familj med en moderlig kvinna som har liksom huvudansvaret för barnen, där mannen är försörjaren, som är liksom den fysiskt stark, alltså det här, den väldigt liksom traditionella bilden av, eller föreställningen av familjen är, jag tittar till exempel på den italienska premiärministern Giorgia Meloni.
Ja, Meloni.
Meloni.
Alltså varenda gång ska jag säga till dig, jätteofta när du säger Meloni så tror jag att du säger Melania fel.
Okej, men det gör jag inte. Jag säger Giorgia Meloni som är...
Men jag undrar hur många samtal vi har haft där du pratar om Meloni och där jag pratar om Melania Trump.
Okej, nej, men det tror jag inte. Du tror inte att jag hade...
Ungefär som när jag hade ett långt samtal med Mauricio där jag pratade om Jan Helin och han trodde att jag pratade om Yang Lin. För några år sedan. Och han bara, jobbar Yang Lin på SVT? Jag bara, ja, alltså det var så jävla roligt.
Det var roligt. Nej, men jag tänker, hela hennes projekt är ju kopplat till liksom katolska ideal. Mm. Det är också kul att veta vem hennes inspirationskällor är.
Nej.
J.R.R. Tolkien.
Nej, men gud, det glömde jag, missade jag.
Ja, nej, men hon är väldigt inspirerad. Det finns en sån liksom, konservativ liksom, eller nyfascistisk läsning av Tolkien som är väldigt inflytelserik i Italien.
Ja, och överallt annars.
Och överallt annars.
Som alltså, om man ska vara ärlig så tycker jag att man börjar ju undra om det är någonting i din läsning som är fel.
Ja, nej, men så kan det vara. Mm. Men hon, det som är intressant med Meloni är att hon är ju själv ensamstående med ett barn. Och det är också intressant tycker jag med den här att liksom idealet och bara för att hon är också, hon har på något sätt tagit på sig, hon är liksom, det jag ska säga är så här, hon är på många sätt modern.
Ja.
Jag tror inte italienska kvinnor tänker att liksom med hennes projekt så blir man fastbunden vid spisen. Om du förstår vad jag menar. Mm. Det är ingen som kommer, det kommer inte bli olagligt för kvinnor att arbeta. Däremot så kanske de inte behöver arbeta om de inte vill. Därför att det finns i grundstommen av det politiska projektet finns familjen och de här väldigt traditionella rollerna. Och många av de här främsta liksom nyfascistiska ledarna har ju just en sån. Jag tänker på Marine Le Pen i Frankrike och Meloni. Att de är så liksom en moderlig figur som på något sätt tar ansvar också för nationen och kanske sätter sitt eget familjeintresse åt sidan, men de vill ändå liksom bära upp den idén.
Mm.
Och så kombineras ju det alltid med så politik som sabbar för homosexuella, de får inte adoptera barn, transpersoner.
Ja, det var ju helt sjukt att de nu i Italien som håller på att göra att människor, alltså samkönade par,
ja,
där den ena personen har adopterat barnet, att ja, det nu är uppe i rätten att de ska förlora vårdnaden.
Exakt.
Alltså att vårdnadskapet ska dras från staten då, mm, ska dras tillbaka.
Ja. Mm. Och samtidigt så förstärker hon, för de som då lever inom normen, de får en bättre ekonomisk situation. Där höjer man barnbidragen, det blir avgiftsfria förskolor. Så hon liksom appellerar till kvinnor som lever inom normen, försöker få livet att gå ihop, kanske bottnar i så traditionella värderingar, men de som inte liksom passar in i normen, de får sina rättigheter fråntagna och sig. Så det är en väldigt djävulsk liksom, mm, idé. Och det tänker jag på apropå de här, det som du pratar om med att skydda sig själv, liksom bristen på solidaritet med andra, att se till sin egen liksom,
för det är det jag orkar minst med föräldrar.
Ah, vad sa du? Ja, men jag förstår det, Tone. Jag håller med dig om det.
Hur är mammorna i Sverige, skulle du säga, som grupp? Det enda jag vet utifrån att ha träffat en del, det är att det är mycket med skolvalet.
Ja.
Det är väldigt mycket med skolvalet.
Nej, men jag håller med om att det är också väldigt så, det finns ju en diskussion om intensivt föräldraskap som jag tror är en total fucking liksom kvinnofälla som, mm, jag själv ramlar i gång efter annan. Och det är att man, fast inte så himla mycket ändå tycker jag. Nej, men att man i dagens liksom barnkultur eller föräldraideal är ju total närvaro.
Mm.
Och det går ju inte.
Nej.
Det går inte ihop. Och så är det mycket liksom att man ska skamma varandra och inga skärmar. Och särskilt då i den här liksom Stockholms medelklass som jag befinner mig, så är det väldigt liksom hårda sociala normer kring det där. Och det tror jag är farligt. Jag tror att det är farligt. Politiskt
och
farligt.
Tycker att också,
därför att det skapar det en intolerans. Det är misogynt, intolerant.
Ja.
Och det finns också en annan aspekt av det. Det är så, om du lägger all din tid på att bara bry dig om dina egna ungar,
mm,
då finns det ingen tid kvar till kanske ett politiskt engagemang eller att bry sig om andra. Man kan tycka då att så här, den empatin som man känner för sina barn borde leda till liksom en ökad känslighet för andra situationer. Men jag tror inte alls att det fungerar så. Jag tror nästan tvärtom.
Men vad fan, alltså jag...
Men jag läste...
Jag tyckte också den här grejen med Meloni var helt sjukt. Att man i Italien kan man ju få väga göra abort, mm, som läkare utifrån samvetsfrågan.
Samvetsklausulen.
Det var ju något fall om det här i Sverige för något par år sedan.
Ja, så det vill ju väl Kristdemokraterna
ha ju propagerat för det. De har i alla fall hållit på med det.
Ja.
Och att i vissa områden då i Italien så är det så upp till 90% patienter som blir nekade abort på, ja, grund av... Alltså i vissa liksom områden, ja, av landet på grund av samhällsklausulen. Också att det har blivit liksom dåligt för läkare att utföra abort.
Ja.
För att då är det som att man är typ så, en hora.
Ja.
Eller vad det är man är.
Ja. Men jag tror att en viktig insikt i det här, för nu, mm, har det varit väldigt mycket fokus just på de här männen, techmännen, gubbarna.
Exakt.
Jag tror du har en jätteviktig poäng att liksom...
Nu måste vi ställa gummorna till svars.
Nu måste vi ställa gummorna till svars. Och de är också en del... Vi är alla delaktiga i samhällsbygget.
Så är det verkligen.
Och då kan man inte hålla på och bara vara så... Åh, jag är så liten, jag är så stark.
Nej, jag tror att det är trickle down.
Ja, det är
det jag började känna. Att saker, ja, som bara började, som bara var ett...
Säg vad kul.
Genuint skämt.
Ja.
Eller som bara var ett skämt. Jag vet, ja, att jag och min kille hade ett bråk om det här förra,
ja,
året.
Ja.
Så då var det som att, alltså min kille gör allt för mig.
Aha,
han är verkligen, han är underbar. Mm.
Du gör också allt för honom.
Ja, verkligen. Men, mm, han är mer som en sån man på TikTok. Alltså, mm, han så, kör mig överallt, mm, hämta mig, typ. Mm. Alltså han är verkligen så fixig och trixig liksom. Mm. Men då hade vi något bra. Men då var det som att jag var så här, jag ville bli körd någonstans. Alltså jag kommer inte ihåg, men jag hade liksom ett orimligt... krav.
Du bara, åh, skjutsa mig.
Ja, exakt. Ah. Skjutsa mig. Och då var det som att han bara till sist fick nog. Han bara, du är helt förstörd av TikTok.
Ah.
Din hjärna är helt TikTokifierad, typ. Ah. Jag kör dig överallt hela tiden. Det är inte som att jag är en dålig fucking pojkvän för att jag inte kan köra dig någonstans nu. Det är ingen symbol för att jag inte... älska dig. Men, och då blev jag så helt, oh my god, du är typ helt man-radikaliserad.
Kände du det?
Nej, jag sa det tillbaka. Vi hade där jag var så, oh my god, du är typ incel nu. Och så hade vi ett jättestort gräl om det här. Men sen var det som att jag efterhand kände verkligen att han hade en poäng.
Ja.
För jag tror att det finns någonting också i det här med typ när folk, eller så här, kvinnliga så dating influencers och sånt visar upp, eller så här, pratar om så här, det här ska du kräva, det här ska du kräva, det här är du värd, det här är du värd. Alltså det är, man blir jättepå, eller man ser folk som har sina relationer, eller typ, nu har jag följt en australiensk stay-at-home mom typ senaste året på TikTok.
Är det hon vars man precis har
förlorat jobbet? Nej, men det är så jävla intressant, för då är det som att hon har ju haft det här underbara livet, har det sett ut som på guldkusten i Australien. Med Byron sin svensk Bay. Byron Bay, med sin svenska nanny. Hon har sina två tvillingar, de bor i ett helt otroligt hus. Hon har pratat om alla fördelar av nanny, hon älskar nanny som att det är en del av deras familj. Och så helt plötsligt bara från när ni slutar tidigare än planerat. Och sen så ett par veckor senare så lägger hon upp en video där hon säger, min man har förlorat jobbet och nu måste vi flytta in hos min svärmor. Och jag tyckte det var så jävla intressant, för att då är det typ så här, gud, då kan de inte ens ha en så bra ekonomi. Om de kan inte ens bo kvar i det här huset en månad typ. Men jag har tyckt det varit jättelätt, alltså det är så himla lätt att börja leta efter typ så symboler, hur man ska bli behandlad som kvinna på något sätt. Eller typ, hur, vad är en symbol för att jag är respekterad av min man? Och då är det som att typ TikTok och sociala medier är ju verkligen en sån påverkansmaskin. Så när jag hade det här bråket med Mauricio så var jag så helt efteråt, bara gud, men det är som att jag så här pratar som en helt annan person. Typ.
Usch, vad hemskt.
Jag vet, och det var då jag började tänka på det mycket.
Ja, men det är helt fruktansvärt. Jag vet,
men är det inte...
Jo, men det är det. Alltså, men vad, det är ju väldigt intressant att du ser det och kan liksom identifiera det. Men det är ju liksom en total jävla hjärntvätt.
Men det är ju en hjärntvätt. Och det är ju framförallt en hjärntvätt. För jag tror typ så här, på ett sätt så vet vi så lite om relationer. Och på ett sätt så vet vi så lite om kärlek och hur andra har det. Och typ, så jag tror också det är därför man är så känslig i sin kvinnoroll för att bli påverkad.
Jag vet inte. Vet du så himla lite om relationer och kärlek?
Jag tycker, alltså jag tycker att jag vet inte hur folk har det eller hur de behandlar varandra.
Nej, okej. Okay. Alltså, sitter du på sociala medier. Du som ändå kollade så himla mycket på Big Brother förra veckan, som du berättade förra veckan.
Så som jag kollade på det förra veckan. Nej, jag tycker det är svårt att veta. Och jag tror också att man som kvinna, eller som kvinna har jag nog känt väldigt mycket så typ. Alltså jag tänker på det nu när jag har varit mycket i vården. Alltså okej. Okay. Nu tar jag tillbaka allt jag har sagt om crunchy mom. Jag är typ, jag är en crunchy mom. Kommer jag vara nu. Eller jag får, nu är jag en crunchy mom in being.
Alltså jag upp där nu.
Okej. Okay. Men som jag har pratat om lite. Jag har fått reda på att jag har endometros. Jag har sökt hjälp för symptomen för endometros under flera år. Inte en enda person har sagt, du kanske har endometros.
Nej.
Utan det enda jag har fått höra är typ,
jag blir helt rasande.
Ja, men jag med.
Nej, men alltså, ingenting gör mig så förbannat som det här.
Det är psykosomatiskt, det är psykosomatiskt. Det är stress, det är ångest, det är att du har slut med din kille. Det är att du sover dåligt, det är att du är frilansare. Det är att du har ett offentligt jobb. Alltså, hur mycket som helst. Jag har sökt jobb för saker, de har inte ens undersökt mig. Liksom,
sökt vård.
Jag har sökt vård och de har för ett problem och de har inte ens undersökt mig. Liksom. Och nu är det typ så, för fan, om de hade undersökt det, hade de direkt upptäckt det här och det här och det här. Typ. Och jag har senaste, och det här fick jag reda på typ i oktober eller whatever. Och sen i oktober, alltså jag är så rädd varje dag för att jag tror att jag har fått bröstcancer. Och jag bara kollar mina bröst.
Men vad har det här med att du är crunchy mom?
Men jag är inte
mom?
Klar. Nej, okay. Än. Varför avbryter du mig mitt i? Nej. Varje dag så undersöker jag mina bröst. Har jag bröstcancer? Har jag bröstcancer? För att jag är typ så här, om jag har bröstcancer, ingen kommer att berätta för mig att jag har cancer. Nej. Ingen i vården, ingen läkare kommer att lyssna på mig och ta mig på allvar när jag kommer med mina symptom och säger du kanske är sjuk. Typ. För att jag är kvinna. De kommer att tycka typ, jag bara hittar på, eller som en gynekolog berömt sa till mig, det gör ont att ha mens. Alltså, och det här har ju fött typ en paranoia i mig, nästan, som är typ så här, vad mer kommer de inte kännas vid. Alltså, och vem är kommer vara den inte kännas vid? Mm. Och då är det ju väldigt lätt att börja bli så där
konspiratoriskt nästan.
Ja, eller typ mer så här, jag ska hitta min egen hälsoväg.
Ja,
typ.
Precis.
Och vi har ju en kompis som bor i Berlin. Mm. Som också har en kronisk sjukdom. Mm. Och hon postade till mig. alltså, hon är konstnär. Alltså den mest vackra, långa instruktionen om hur man ska göra yoni-massage, alltså tantraordet för fitta. Yoni-massage och oljor. Jag fick torkade lotus. Som jag ska...
Alltså
det var så fint. Det var helt otroligt. Och verkligen så här ska du handle your pain, typ. Men det är ju också lite så här, allting sånt är ju gränsen till woo-woo. Mm. Alltså det är ändå som att det är så här, det skulle kunna fungera, eller så gör det inte det, typ. Mm. Och pratar man med en läkare så säger de att det fungerar absolut inte. Mm. Men om ingen annan tar hand om ens hälsa, om ingen annan tar hand om ens kvinnohälsa, då måste man ju göra det själv.
Ja, verkligen.
Och då är man väl crunchy mom next, typ.
Du pekar ju precis på liksom...
Je suis crunchy mom.
Ja,
vilken hel omvändning.
Men däremot, det är väl, om jag ska liksom inte invända, för att jag har varit så förbannad sen du fick din diagnos. Och jag har pratat med liksom flera kompisar som är läkare om det här och liksom typ skällt ut dem.
Det tycker jag är det bästa.
Hur har det kunnat hända? Och de bara, jag är kirurg. Typ, men i alla fall så... tänker jag så här, att, eller det jag har fått höra från flera är ändå att just endometrios är vården väldigt dålig på att fånga upp. Kunskapen är låg, det stämmer, och det är en katastrof. Däremot bröstcancer, jag vill bara säga det, det kan vara lugnande kanske.
Ja, att de
det är, så är det inte, utan där är man ju väldigt bra. Sverige ligger väldigt långt fram med cancervård och särskilt bröstcancervård och sådär. Inte för att man därmed hittar liksom allting. Nej. Och det är jättebra att du kollar dina bröst, det ska alla göra.
Thanks.
Men jag hoppas att det inte ska behöva leda till ett, liksom ett alltså att du typ slutar tro på vetenskapen.
Nej.
Eller alltså, medicinen. Men däremot så, det tar ju inte bort att du blivit väldigt illa behandlad.
Nej.
Det är ju jätteviktigt att liksom erkänna.
Ja, men exakt. Och då tror jag kanske, för då knyta ihop det här till att jag känner att jag blir tiktokifierad med hur man ska vara i sin relation. För jag tror att det kan vara så himla lätt att känna typ som kvinna. Jag blir så jävla dåligt behandlad i samhället.
Ja.
Jag blir dåligt behandlad i vården. Jag kanske blir dåligt behandlad på min arbetsplats. Mm. Folk kanske skriver till mig.
Det är orimliga krav på mig.
De skriver till mig att jag är så jävla dum i huvudet, hora på internet så fort jag gör mitt jobb. Men i min relation, där ska jag vara älskad. Och där ska jag bli, alltså förstår du att det är någon så här, och jag tror att mycket av det kanske egentligen är vad hela den trenden handlar om, tänker jag, eller de tendenserna handlar om, är ju att ingen känner typ att det går att göra någonting på en strukturell nivå, och så man är bara så, jag ska bara nice-maxa mitt liv ska vara så bra som möjligt, mina barn ska ha det så bra som möjligt, min kille ska avguda mig, typ min familj ska vara som en oas som inte har med samhället att göra.
Men vet du vad mitt problem är? Jag förstår precis vad du säger.
Jag har hållit med om det.
Men... Nej, jag vet. Men jag tror också så... Jag tror att det händer någonting jättefarligt i relationen mellan liksom, om vi tar då en heterosexuell relation och med alla de förväntningar och normer som kommer kring så, kvinnor och män. Och så går man in som kvinna i rollen som är så, jag vill bli omhändertagen. Vem fan vill inte bli omhändertagen?
Nej, alla vill bli omhändertagna.
Alla vill bli omhändertagna. Jag måste få vara svag, såklart. Ja. Liksom. Jag vill också kunna få vara svag och det måste vi alla få vara. Men om det blir... Det tvingar ju också in din partner i en mansroll som är farlig, tycker jag. Som är, liksom, som är den här traditionella, som är väldigt starka krav på att vara stark, på att leverera, på att vara omhändertagande. Inget fel med det, det är väl jättebra liksom, saker att kunna. Men han måste ju också få vara svag.
Men verkligen.
Och där, det där brott. Jag tror många liksom, kvinnor brottas med det och män också. Män brottas med att så här, visa sig svaga, men jag tror också kvinnor faktiskt brottas med att kunna erkänna och att kunna, vad ska jag säga, när mannen är svag, att inte vända sig bort, att inte förakta det.
Jag har brottats jättemycket med det.
Och det måste man liksom, och den konflikten, eller de problemen man tror jag i en relation, kärleksrelation, i ett samhälle, måste man liksom gå in i. och brottas med och inte liksom vända sig bort, för då får du till slut en helt artificiell relation, tänker jag, där båda är fast i helt värdelösa roller. Man kan ju aldrig på riktigt mötas då heller.
Nej.
Det är hopplöst. Och jag tycker, och då blir det en slags separatism, och då leder det till, ja, jag tycker det blir väldigt liksom, det blir farliga strukturer. Där män uppfattar att de måste uppfylla de här idealen. Kvinnor uppfattar att de måste uppfylla andra ideal. Och blanda inte ihop det här med så att man ska kunna leka med roller.
Nej,
och,
nej, nej.
För det är ju såklart, ja, i så... sin sexualitet, ja, eller nej, whatever. Nej, nej. Liksom. Det är klart man måste få göra det. Men, eller det ska man göra. Men,
tack.
Men, eller ska. Man gör som man vill. Hallå? Men jag tycker det är farligt. Det är det där jag reagerar väldigt mycket på. Därför att jag tycker det är förminskande mot både män och kvinnor att gå in för mycket i de här arketyperna.
Men också det är så transaktionellt.
Det är så alltså, jävla transaktionellt. Att du ger typ mig det här, jag ger dig
jag
det här.
Jag ser ut så här. Och så, om jag ska se ut så här så måste jag få betalt för det här. Eller?
Ja.
Men... Exakt.
Och det leder till fascism, menar du?
Ja, det är det jag menar.
Berätta liksom mekanism...
Hur fan ska jag nu sno ihop det här? Jo, men för att det här, den här då efterfrågan efter den här maskuliniteten signalerar då till samhället och till män att de måste svara gentemot den här efterfrågan. Och när i svaret på den här frågan så kommer det ju, som du säger, ja, men man kan ju få den här mansrollen med de här och de här och de här grejerna. Mm. Eller den här kvinnorollen med de här och de här grejerna. Ja, jag är en jättesexig kvinna som alltid har bla 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 bla. Mm. Men typ, vad får man bara rosen på tårtan? Eller måste hela tårtan komma med? Och nu verkar det ju som att hela tårtan måste komma med. Typ. Det är jättesvårt att ha en man som bara är en provider och som ger det princess treatment hela tiden och som är man of the house hit och ditan utan att den och personen också är jättepatriarkal, dominant, svaghetsföraktande,
kräver andra saker av dig, kräver liksom andra saker av dig. Det är inte bara du som kräver något av honom, han kommer också kräva andra
precis,
saker av dig då.
Precis. Och det här är, det känns som att liksom, ja, att det här liksom zoomar stå ut från alla våra små privatas liv. Eller om det är tvärtom. Att samhället har förändrats och det regnar ner våra egna liv. Och det är där det märks typ. Men,
Men jag tror att det är jätteviktigt. För jag tycker det finns någonting i liksom det politiska samtalet nu som är så... Och det, jag tycker det är så intressant där du började. Att, som är så att det är män som driver den här utvecklingen. Den här politiska utvecklingen som vill ha det här. Och kvinnor bara hänger med och egentligen vill de någonting annat.
Nej, så är det ju inte.
Så är det ju inte, utan kvinnor liksom bygger också upp de här fascistiska, reaktionära.
Exakt, och rösta på Meloni och rösta på Trump och rösta på Ebba Bush.
Och inte för att de är lurade,
nej,
utan för att de
exakt.
Känner starkt för det.
Och jag är trött på den bilden av fascistiska kvinnor eller högerextrema kvinnor eller kvinnor med högerextrema åsikter. Bara, som att de är så här lurade och de förstår sitt eget bästa. Bara nej, de har ju också... en egen vinning i det liksom. Ja. Och deras intressen går ju inte då samman med våra intressen.
Nej.
Precis.
Men för jag läste någon sammanställning av läste en artikel i historisk tidskrift från en gammal artikel som handlade om kvinnor i den brittiska fascismen och nazismen under krig, alltså 30- och 40-talet, så det är länge sedan. Men då tyckte vi intressant, det var i en bok som refererades där så stod det att liksom, de här författarna eller textförfattaren vänder sig mot just idén om att kvinnor inte hade någonting att vinna på fascismen. För många såg liksom, de här rörelserna som väldigt, men att de gav också kvinnorna agens fast en annan typ av agens. Och de trodde också på liksom, de politiska målen. Och,
exakt. Ja. Och att det finns ju en belöning i, alltså om vi tänker också att man lever både, om man tänker att vi lever i ett patriarkat, att det finns också ju en belöning för de kvinnorna som är liksom patriarkatets jävla vakthundar liksom.
Men då var det, och då skrev man så här, de här kvinnorna var ofta särartsfeminister som i stor utsträckning kände sig lurade på sin kvinnlighet av den liberala demokratin.
Och de intressant, det är exakt det vi pratar om.
Jag vet, och de menade att den verkliga emancipationen där kvinnor och män värderades lika men tilläts vara olika.
Exakt så är det ju nu.
Ännu återstår det att genomföra, och för dessa kvinnor var fascismen ett möjligt verktyg för att förverkliga denna emancipation från den liberala emancipationen. Och därför tycker jag det är viktigt, liksom, precis som du säger, hur vi agerar mot varann i det lilla livet också. För det är en del av samhällsgemenskapen. Mm. Och då får man kan inte få allting. Så här, nej, det här
man
är min, man kan inte få allting. Du kan inte både få the fucking princess treatment hela tiden. Du kan få det varannan gång.
Ja.
Du kan få det varannan gång. Men du kan inte få det varje gång.
Nej, men jag tror också typ ibland kan känna att
men du kan inte både få det och ett icke-fascistiskt samhälle. Nej. Eller ett icke-reaktionärt samhälle.
Nej, exakt. Och ibland tänker jag när jag typ så ser tjejer på TikTok som är så här, han betalar notan, bara, men det är också sån futtig fantasi om vad man själv är värd.
Verkligen, typ. Det är ingenting.
Nej, jag tänkte på, precis, och det här med att bli omhändertagen, eller jag tänkte så mycket på min kille som har tagit hand om mig så mycket när jag har varit så mycket sjuk nu, liksom, att bara, det här hade jag inte ens i mina vildaste fantasier kunnat föreställa mig, och det skulle aldrig någon som
betala notan.
Nej, men ingen har ens den fantasin av de här date- och tjej-influencer. Och nej, eller förstår du?
Det är bara att han är så öm mot dig när du är,
ja, och bara,
när alltså, du är jättesjuk.
Exakt,
liksom.
Exakt. Som också känns som att det är typ så, det är så svårt ens att tänka det med det, en traditionell mansroll.
Jag måste bara säga, gud vad härligt att han bara drog ett streck och bara, nu får du sluta.
Jo, men jag har inte ens sagt till honom att jag tyckte att han hade rätt.
Nej,
jag hoppas säga han det aldrig lyssnar på det här avsnittet.
Ja, men jag kommer säga det till honom.
Okej. Okay. Tror du att jag kommer bli sån woo, 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 nu med min hälsa?
Nej, det tror jag inte, för jag kommer hålla dig i schack.
Ja, men också, vet du vad?
Så jag här kommer inte tillåta det. Och det är också det här, vi måste också vara på vår vakt när det gäller våra vänner.
Verkligen.
Och inte bara säga så här, allt är fine. Nej, allt är inte fine.
Men också, det värsta tycker jag, men jag har fått reda på att jag är kroniskt sjuk. Och att det inte bara var att jag alltid var sjuk hela tiden.
Vad sa du? Att du inte...
Alltså innan trodde jag bara att jag alltid var sjuk hela tiden. Ja. Det är ändå skillnad mot att det är kroniskt. Förstår du vad jag menar? Alltså,
nej.
För att om jag bara alltid var sjuk hela tiden och alltid hade ont hela tiden, då var det så. Men det kommer gå över en snart. Men, men då känner jag typ så, jag är inte alls så intresserad av hälsa.
Nej.
Alltså vissa är ju det. Jag är inte, som du vet, jag är inte så intresserad av hälsa eller typ att må bra ens.
Nej.
Så därför kommer jag aldrig bli en crunchy mom.
Det tror inte jag heller.
Också nu för att jag sa typ att de ska dö. Och
också
sen är
jag kommer vara, jag finns här.
Du är silky mom ju.
Vad är det?
Det är de som bara är så, var på skärmarna varje dag.
Okay.
Silky mom supreme.
Jag står för det.
Okay.
Ja.
Vad är din tips den här veckan? Vet du vad, jag undrar om du ska införa att det är ett antitips. Så att om det är att du har sett eller hört något riktigt dåligt kan du också säga. Ta in. Kände jag bara nu.
Alltså, ja, det kan vi ta nästa vecka. Ja. Mm. Nej, men jag vill bara inte att det ska framstå som att jag inte läser svensk litteratur. För jag gör jättemycket.
För när vi blev intervjuade i tidningen Skriva så sa du att du läste 4 böcker i veckan.
Ja, men det gör jag. Men
just nu
läser jag väldigt mycket böcker för vårt juryarbete i Aftonbladets litteraturjury. Och det kan jag ju inte, obviously inte säga vad det är för böcker. Men jag vill tipsa om en amerikansk författare som heter Rachel Kushner. Inte Rachel Cusk. Lätt att blanda ihop.
Mm.
Hon har skrivit boken Creation Lake som blev uppmärksammad och hyllad förra året.
Mm.
Den är väldigt rolig tycker jag. Den handlar om en kvinna som jobbar undercover, som undercover-agent och ska försöka infiltrera några franska ekoterrorister.
Nej! Ja. Fan vad roligt.
Och hon jobbar för så ett privat företag så det är helt så liksom också ganska oseriöst. och det handlar väldigt mycket om, det är väldigt oklart om den här franska liksom extrema miljön, om de överhuvudtaget planerar någon terrordåd eller om de bara typ lever i sin
fantasi,
kommun.
Typ. Aha, okej. Okay, ja.
Men den är väldigt bra och väldigt rolig tycker jag. Och som sagt, Creation Lake.
Okej, okay, nice.
Skrattade gott åt den.
Jag gillar verkligen Rachel Kushner. Så
den borde du läsa. Mm.
Okej, okay, men då är mitt tips The Room Next Door. Pedro Almodovars senaste film.
Ja, hur var den?
Med Julianne Moore och Tilda Swinton.
Ah.
Jo, men jag hade läst ganska negativ kritik av den innan.
Mm.
Så jag blev, men jag såg den ändå för jag älskar Almodovar. Mm. För att jag älskar hur han älskar kvinnor.
Ja.
Men på tal om det vi pratade om i avsnittet idag så handlar den om 2 väninnor.
Mm.
Och den ena ska dö och hon vill bara ha med sig sin väninna.
Mm.
Hon är så här, jag behöver bara någon i room next door när jag dör. Hon ska göra då sån. Hon ska ta självmord för att hon är jättesjuk i cancer. Mm. Och jag bara tyckte att det var så. Jag tänkte på men några av mina närmsta, liksom äldsta, för de, det är två väninnor som har varit kompisar för massa, massa år sedan. Mm. Och sen så bara tar de upp sin relation igen när de får reda på att den är sjuk. Och så tänkte jag, gud, det här är verkligen en film om kvinnlig vänskap. Och jag tyckte att den var... Alltså jag tyckte att det var en väldigt fin skildring just av kvinnlig vänskap. Vad och fint. Jag typ tänkte på många av mina egna relationer med tjejer som jag har haft länge.
Den ska jag absolut se.
Ja, men gör det. Och sen så, den är inte alls så fantastisk sexy. Som vissa... Nej. Eller som, jag älskade den han gjorde med Antonio Banderas. Mm. Smärta och ära, eller vad den heter. Att den se den, som kom från ett par år sedan, som är hans mest självbiografiska film. Men den här var en jättefin skildring av kvinnovänskap, så att jag rekommenderar den.
Mm, bra. Men du, vi ses nästa vecka då.
Det gör vi.
Glöm missa inte Mini Bambino. Oh Bambino.
Mini Bambino.
Mini Bambino som kommer på tisdag.
Yes.
Ja, varje tisdag.
Varje tisdag.
Baserat på era frågor, maila in på cafebambinoforever@gmail.com. Eller på vår Instagram.
Gud, vad duktig du är.
Ja, tack.
Jag såg också att du hade varit inne och svarat på kommentarer. Ja. Jätteduktig, jätteduktig.
Okej.
Okay. Puss, hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.